God jul i juli, juli stugan. God jul i juli stugan. God fortsättning, god fortsättning, god fortsättning.
Jul, jul, skimrande jul. Nej, strålande jul.
Du och jag ska inte släppa en julskiva.
Det är också det vi ska göra. Vår julskinka har skymt.
Och släkten kommer om en timma.
Och prästen kommer.
Vår julskinka har rymt. Det tycker vi är grymt.
Det är lite som Silvia. Grattis Silvia, nybliven 75-åring.
Fräsch som satan.
Ja, jag vet inte. Nu är det jokerfacet på något sätt sjunkit in. Nu ser det. Operationen ser bättre ut. Men jag måste faktiskt ta upp en grej som jag... Jag kan inte tro att jag var den enda som tänkte på det. I de här olika dokumentärerna om henne så visar de ju såklart förlovningsfilmen från Sveriges Television då vi bara hade en kanal.
Ja, precis.
När
det berömda klicket.
Hur som helst, där sitter de i samma gröna soffa, vad är det, 42 år senare eller någonting. Men, och han klagar lite så här missnöjd. Det är ingen skön den här soffan. Och hon är så här, nej, nej, hon är supernervös såklart. Och sen så säger hon en bit in då i den här intervjun att... Ja, då säger reporten, säger, ah, du kanske kan svara på svenska. Jag kan inte svenska så bra. Och sen så försöker hon lite och sen funkar det, säger hon till kungen så här, kanske kan kungen hjälpa mig. Och då kör han liksom någon stil som bara är, ja, vi kan väl kalla den 40-talsgubbstilen.
Kan du hjälpa mig?
Nej, nu får du klara av det där själv, tycker jag.
Han vill sätta dit henne. Nej, jag tror han har...
Får du klara själv? Alltså inte med någon skön röst, inte med någon värme, bara en fitt röst.
Jag tror inte den där grejen, icke ett försvar till kungen, men jag tror inte den där grejen är riktat mot kvinnan. Jag tror den där grejen är att man har lite svårt att bestämma vem som chefar i rummet. Det är plötsligt, man är lite jagsvag. Har man dåliga förebilder, håller jag på att säga. Så blir man lite jagsvag, då vill man liksom alliera sig med den som... Man blir lite rolig. Man blir lite medlöpare till reporten helt plötsligt, även fast man är kung.
Jag fattar, men om man jämför det med, vad ska man säga, en modern prins då, som till exempel prins Harry.
Ja.
Hur liksom han täcker upp för Meghan, han ser till att hon liksom, han håller i när han hjälper henne. Alltså liksom, man täcker upp, man är schysst, man vill väl.
Men det är väl det fina med den nya generationen. Kolla på Daniel och Victoria.
Ja, men jag bara tycker så här, hon bara såg mer och mer så här panikartad. Sen berättar hon ju senare i intervjun att hon har inte fått liksom, ingen har hjälpt henne med svenskan, det är ingen så här som har erbjudit så här, vill du ha en adjunkt som kommer och hjälper dig, utan hon har fått sitta lite på kammaren, och som tur är hon ju svinsmart, men och ändå så ska han sätta dit henne. Ja, men jag tycker ändå att han sätter dit henne.
Ja, men det är klart han gör, fast han går ju någon, han vill ju vara lite, han vill
med gubbe.
Ja, men gubbrolig. Pappahumor. Du fattar. Nu blir jag lite roligare. Nu tog jag fokus från det som egentligen hände.
Mm.
Fast igen är bara taskig mot henne. Fast han kan inte adressera det. För det, han... nej, det gjorde men... inte 40-talsgubben.
Nej, men det är svårt för vissa män att liksom vara nära och hudlösa och på något sätt bara så här sänka garden och vara på riktigt.
Mm.
Det är svårt.
Det är svårt.
Ja, men... det är liksom, det är som, jag såg ju också, ja, jag är lite av en royalist. Jag såg ju även det direktsända programmet då från Oscarsteatern. Och då skulle han mot slutet då gratulera drottningen då. Och ja, då gör vi ju då som vi brukar göra hemma, att vi sjunger. Kunde han inte bara sagt så här, grattis, jag älskar dig. Kunde han inte bara gett henne det? Det är som vissa, tycker jag, snubbar som vinner priser. Allt från skådespelarpriser till sportpriser. Så här. Det är en viss typ av män som inte vill ge sin kvinna den credden.
Fast grejen är, då måste ju den då mannen bli sårbar. Förstår du? Genom att han ger sin kvinna credden, det betyder att han själv inte är fullkomlig.
Han har sänkt garden då och visat så här, du betyder lika mycket för mig som utan, jag betyder för dig.
Utan dig vore inte jag någonting.
Mm.
Men att ge bort den, bara så där.
Ja. Men du vet vad jag menar. Ja, ja, ja. Man tänker så här, den där snubben hade inte liksom ens fått det så här, ett kattguldshalsband. Kom du ihåg när man var liten? Ja, man bara, ja. Kattguld!
Och det jag är en liten skata. Alltså glimmar vill jag ha.
Men vad är det där kattguldet?
Ja, men vad händer nu? Vi hade en jättebra diskussion.
Jag fortsätter nu. Jag har tänkt mycket på det här, för jag har pratat med kompisar och även med dig, att många män har så svårt att ge kvinnor, om vi uttrycker att vi har ett behov av någonting, allt från kåthet till hjälp på grund av svaghet, av trötthet och liknande, så blir många män, det är som att det sätter sig någonting i dem, det sätter sig någonting på tvären, någon så här, att det är svårt för män när kvinnor visar svaghet eller uttrycker till exempel att så här, nu vill jag knulla, nu är jag kåt, nu kände jag att jag fick feeling och inte du som så här gick och tog mig lite i rumpan, utan nu ville jag knulla, eller nu känner mig så himla sårbar, för jag känner mig lite liten och ledsen för det där. Då är det väldigt många män som inte klarar av att liksom ge tillbaka.
Ja, absolut. Nej, men jag tycker det finns såna här, om man ska då prata om liksom könsbetingande grejer när det kommer till barn, så är det ju så här att många män blir väldigt provocerade av, och även kvinnor från den äldre generationen, är när små flickor vill sminka sig och hålla på. Och för mig är ju det att de så här alltså de tranny-sminkar sig. De gör ju inte en beauty-makeup.
Tycker du att Pennis var rätt snygg, den makeupen?
Ja, men alltså det är ju fortfarande ett så här kreativt uttryck för att man gillar att måla.
Ja.
Och så målar man på sitt eget ansikte. Och för mig är det så himla oladdat.
Så det kan ha varit en teckning.
Exakt. Och eller det är ju också en form av så här som barn har. Fan, barn går ju runt i små prinsessklänningar och ser helt hysteriska ut. Skulle vi gå runt så där till jobbet skulle det vara en parodi. Men de gör ju en form av stereotypvärld utav vuxenvärlden som är så applicerbar på barn. Men då är liksom, tycker jag, blir väldigt många provocerade av flickor som just klär på sig prinsessklänningar, det är lite mer laddat, eller sminkar sig. Men killar som springer runt och skjuter med vattenpistol och pistoler, det är ju exakt samma mansattribut från en liksom pojkstereotyp värld. Det är ju inte så att vuxna snubbar regelrätt går runt med vapen, utan det är ju lika mycket stereotyp som att vara en prinsessa med smink liksom.
Ja, det är bara att det andra är mer liksom blommigt och sagoaktigt och så här, det är lättare att liksom ta på.
Ja, men det är ju menar jag att så här, en vad ska jag säga, vattenpistol är mer socialt accepterat än en flicka med läppstift.
Mm.
Så är det ju.
Ja.
Och det tycker jag är lite tråkigt. Och det är ju många så här kvinnor som även så här, som kallar sig för feminister, som så här säger att nej, det där tycker inte jag om. Liksom när tjejer sminkar sig och hittar någon så här...
Mycket reglement för det här. Ja. Då har vi sagt att inte innan hon är 12.
Men han då? Han får ju leka med pistol. Innan
jag tycker allting handlar om så här, den inre magkänslan. Så här, man ser om någonting har gått överstyr. Man ser om det är även med pojkar som kan springa omkring och bli gevärsbesatta. Som jag, en son som var för några år sedan. Då är det så här, okej, nu taggar vi ner det här med leksakspistoler. Men nu har ju Bobo fick ju... Jag har varit så smart att jag har tagit brorsornas gamla såna här nerfs och grejer. Och så har jag bara slagit in det så har de fått nya skott. De vet ju inte, vi har ju 500 nerves där hemma. Sen blandat lite med återvinning med nya grejer. De vill ju bara slita upp det, ingen som bryr sig om vad som är i egentligen. Den som man har lekt mest är då den här lilla nerfen som är brorsans gamla.
Och vad är en nerf för något?
Ja, men nerf är sådana små plastpistoler.
Aha,
vet,
okay,
med
såhär,
ja, gummis, vad är det? Såhär,
ja, små skott. Kladdiga liksom. Skott.
Precis. Och det här liksom, det har varit så roligt gång kring och så här. Helt plötsligt när man inte är beredd så kommer det bara ett sånt där nerfskott. Och det är så här, jag fattar att det är något kittlande. Jag tycker själv att det är roligt att skjuta Mattias. Annars, julen?
Jo, men jag måste säga en fryntlig jul. Mm. Jag känner mig som Ernst Kirchsteiger från morgon till kväll.
Mm, du har mycket tjus i din lilla prickiga kretsjön.
Min kretsjön. Ja. Väldigt julig. Jag kände mig som Silvia när jag kom ner där. Från att gå runt i mysekläder till att bara vara sminkad och gå runt i högklackade skor och små härliga strumpbyxor. Mm. Och, ja, du vet.
Du hade klaxen då?
Jag hade klaxen hela dagen.
Ja, ojta. Det ska vara du till det.
Klax.
Det ska vara du till det. Det var trevligt. Jag blev ju så bortskämd den här julen. Jag är ju så van vid att jag liksom inte... Ja, men det är lite så här... Du vet...
Jag har inte ställt någon fråga, men du bara själv gick.
Ja, vad skulle du att jag skulle ställa mig
en fråga? Jag skulle bara säga att det var en väldigt bra jul.
Ja.
Och liksom var fint inramad och ungarna var nöjda. Och tomten kom och vi hade ju...
Vem var tomten hos er?
Men det var ju så himla gulligt. För förra året så var ju tomten hos oss. Då var det ju Joels kompis Mattias som var tomten.
Just det.
Då sa ju Penny att hon hade sett hans skägg på bakom masken, så hon förstod att det inte var riktiga tomten.
Ah, okay.
Vilket jag tycker är så idiotiskt att hon är så 7, snart 8 och fortfarande tror på tomten. Ah. Så vi måste göra det här charaden år ut och år in. För hon fortfarande inte liksom outsmarted him.
Hon kanske kan snacka med Bobo.
Ja, som det var hos hennes pappa så hade ju tomten redan stuckit.
Ah, just
så då var det ju självklart att det var tomten som hade varit där och lämnat julklapparna utanför dörren. Så då var ju den en vattentät tomte på ett helt annat sätt. Så det här har irriterat mig lite, ska jag vill inte erkänna.
Mm.
Så nu var vi så här, men nu måste vi gå all in i det här med tomteriet. Så då ställde faktiskt hur gulligt med Mattias pappa upp. Alltså Joels kompis Mattias.
Jag bor de nära gården.
Ja, exakt, de skulle egentligen iväg på eget julfirande, men då kom han. Och då såg Penny så här på långt håll. Hon bara, det är inte tomten, det är inte riktiga tomten. Jag ser att det är inte riktiga tomten. Tom Allen bara, det är tomten. Hon blev så nervös, hon var tvungen att springa in och kissa när tomten kom.
Oh,
så jag
wow.
tror att hon faktiskt trodde att det var tomten. Ja,
men var det bra mask?
Det var skägg. Lös skägg.
Aha.
Ingen mask.
Det kanske är det bästa.
Det tror jag är det bästa.
Om man inte känner personen i fråga.
Precis. Det beror på hur små barnen är.
Det är klart att det är bäst, för då ser det ju på riktigt ut. Alltså, de är för, liksom, de har för bra koll. Bobo sa ju direkt när farfar kom in. Ja, men ska det verkligen vara farfar? Det är farfar. Jag vill säga.
Jag såg det på din Insta-story. Fruktansvärt kul.
Det var också så här, när man inte riktigt var beredd. Och igår så bröt han ihop då när vi kom hem. När ska jag få, liksom, när ska den riktiga tomten komma och när kommer presenterna? Så här. Han kände sig blåst på konfekten.
Kände blåst på tomten. En som kanske hade passat som tomte är ju ändå Olle Jönsson från Lasse Stefans. Mm. Ett band som vi båda bitterdjupt fascineras av. Och jag kan liksom inte få nog utav bilder på den där
Nej,
mannen.
Vi såg det.
Alltså, när jag vill in i smutsen, då bildgooglar jag Olle Jönsson. Det här är verkligen en guilty pleasure. Jag har lagt upp en story nu som ligger på händelser. Man kan ta del av om man känner för att gå in
roligt.
I Olle Jönsson lika mycket som jag. Men du har ju sett den här dokumentären
ja,
om
dem. Ja, ja.
Jag är så intresserad. Hur ser det ut hemma hos honom? Vad har han för heminredning?
Ja, men han måste ha mycket katter.
Han har ett Instagramkonto som heter Hemmaman.
Gör
det? Ja, tre. Men det fanns alltså två andra hemmaman.
Men är han gift?
Oklart.
Vadå oklart?
Ja, men jag vet inte.
Nej, men alltså, det är fascinerande när man kollar på din story där. Jag undrar verkligen, alltså, var kommer de här kläderna från som man hittat? Nej, men, är de specialbeställda? Är de uppsydda? De här kattetröjorna?
Ja, men det måste vara USA-material.
Ja, han måste ha köpt det i något annat land. Men det som är så
tror helt... inte han blir försedd av saker utav fans då? Han använder väl det han får, tänker jag.
Han mår ju inte fysiskt bra. Nej, alltså han har ju varit nära att dö så många gånger nu.
Han är ju liksom som en sunkig Plura. Utseendemässigt, och då är Plura ganska sunkig.
Plura, nej, vi kan inte jämföra samma dag. Men det är så här, det är därför jag inte tror att han har någon kvinna, för att han är så självdestruktiv med det psykiska.
Ja, det tror jag med.
Och om jag nu var tillsammans med honom, så kanske jag inte riktigt hade liksom accepterat den där klädgalenskapen. Hade kattröjan? Hade en ny kattröja?
Det är mycket djurtryck på oss.
Mm. Men samtidigt kan jag tycka så här, tänk om det var så här, om det var en kvinna med den liksom.
Ja, men grejen är, det var faktiskt någon som skrev
orättvis.
Till mig. Förlåt.
Det kommer bli jag.
Ja. Det var någon som skrev till mig, vilket jag tyckte var otroligt fint och jämförbart, som gör det här rättfärdigt att vi sitter och hånskrattar åt Olle Jönsson.
Mm.
För saken är den att Kikki Danielsson per definition är ju en kvinnlig Olle Jönsson.
Ja, jag tänkte också på henne. Men
så mycket skit som hon har fått utstå i media, och så mycket kritik och hån och skratt och allt möjligt. Under tiden Olle Jönsson tydligen kan göra precis vad som helst och bli lagd med väldigt unga damer.
Det vet inte du.
Det vet jag inte, men jag fick en liten fågel viskade i mitt öra att, som hade jobbat i en hotellreception.
Ja, det är en örn.
Ja, som hade sett Olle kliva in på ett hotellrum med unga groupies.
Det kanske bara var att de satt och snackade lite. Och...
Det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte.
Nej.
Jag får så mycket bilder nu som jag kanske inte riktigt har bett om. Men det som jag tycker är den stora skillnaden, som vi måste nu då på något sätt könsrelatera, det är ju att när det har handlat om Olle Jönsson med Zäta.
Nej, det är Lasse Stefan som har ett Zäta.
Ja, okej. Okay. Olle
Jönsson är precis som Olle Jönsson låter.
Old school S. Kanske 3 S.
Yeah.
Hur som helst, han får ju liksom otaliga uppslag i gammal press där det är så här, det är allt från, var det inte Peter Jihde på någon bild där?
Ja, men alltså han har varit med i Skavlan, han har varit med Så mycket bättre, alltså, han är
alla
så
vill
uppburen.
Hjälpa honom så att han ska överleva. Ja. Det känns som så här, med Kicke vill man bara så här, men ska inte kärringen supa ihjäl sig snart så vi slipper sena?
Ja.
Där har man så här,
ja, jag tycker i och för sig det kommer en vändning efter Så mycket bättre, men innan det så har hon ju varit lite så här slit och släng person. Och jag har följt Kicke på Twitter i så många år och jag älskar henne.
Hon är smart.
Hon är smart, hon är rolig, hon är vass. Det är inte Olle Jönsson.
Nej, hon kan driva med sig själv. Hon är liksom, hon är storsint. Ja, nej.
Och det berätta där tycker om dokumentären.
Jag är så jävla sorgligt.
Berätta om dokumentären, du som har sett den. Är så pepp.
Men jag har ju sett den hemma hos svärfar och svärmor lite sådär. Man sitter och tittar lite på telefonen, man läser någon sköna hem i förbefarten.
Menar du inte att du hade fullt fokus på Olle Jönsson? Ja. Läser du själv?
Ja, det är en hund också som själv.
Du fick för mig att du läste Hemmets Journal. Inte varför.
Ja, men det är jag älskar Svensk Damtidning, jag läst.
Ja, men det är inte Hemmets Journal.
Nej, det är, men jag tror inte hon hade, jag tror inte svärmor, hon har sköna hem, Svensk Damtidning.
Ja, men det ingår i samma kategori kvinna.
Ja, ja, men
alltså, är du liksom kvinna. Sköna hem kvinna, då är du liksom en kategori.
Det är sant. Lexington kvinna, ja. Lite mer. Ja.
Nej, vadå Lexington? Hemmets Journal. Det är
nej,
fan
jag
korsdygnsparty.
Ja, men jag sa ju inte Hemmets Journal. Jag sa ju Svensk Damtidning, ja. Och Sköna Hem.
Det är en kategori kvinna.
Ja.
Och vad heter det? Hemmets Journal. Och så finns någon annan sån här. Hemmets. Veckotidning eller Hemmets eller vad den heter.
Allers.
Det är en Allers. Det är en annan typ av kvinna. Det är två olika kvinnor.
Jag fattar. Ja, det är det ju såklart. Nej, men den här visade ju bara liksom, ja, men massa klipp ur deras turnéliv. De verkar ju turnera typ 369 dagar per år.
Ista på randa.
Ja, men alltså i sin...
Och men de alltså dansman alltså... måste ju vara det bästa för alla som har extrem ADHD.
Ja, det är bara runt.
Och quick, var, fix, quick.
Och så var det så här, en dag skulle de spela på, ja men typ, inte vet jag, någon stor skyran på kvällen. Och då var det någon tanta Laura som hade rör sig och undrat om de kunde komma och spela lite privat för henne och hennes grannar.
Jaha.
Så nu var det en ny tradition, så då körde de en liten avstickare och körde en liten konsert i trädgården.
Jaha.
Och då hade de gjort ett Lasse Stefans hus.
Ja. Oh.
Så att, ja, det, nej men alltså, de verkar verkligen, som du säger, så här, det är så här ADHD-drömmen att få vara med ett dansband. Ja. Jag kan vara med.
Ja, det passar inte perfekt.
Jag är morgon på byn och
okej,
jag
det, här det var ingen öppen casting. Vi bara kan bekräfta att jag håller isär.
Nej, men jag tycker det är väldigt sorgligt det där med att, så här, kvinnor som... Ja, men som inte liksom kollar på vågen varje morgon och så kanske tutar loss lite för mycket och destruktiva och röker och hit och dit. De är liksom riktiga jävla sjaviga kärringar. Direkt. Medan gubbarna ska räddas och det ska nästan så här skramla som Röda Korset, bösser och hit och dit.
De ska räddas. Ja. Så hej och hå.
Det är liksom den där... Då återkommer vi till det där, rädslan för den kvinnliga svagheten.
Ja, tillbaka till egentligen smink, trans,
kåt, glad, smal och tacksam.
Ja.
Det är liksom, så ska vi bara vakna upp och så ska vi vara. Forever and ever.
Ja, för det som har varit liksom rädslan då, eller liksom föraktet med att unga flickor sminkar sig, det ska ju vara då att de hamnar i någon så här könsnormativ stereotyp. Under tiden den rädslan inte finns för killar på samma sätt. Så redan här sätts ju de mönstren. Jag tycker att tjej ska få sminka sig. Du ser ändå ut som liksom en hysterika i den makeupen som en femåring gör.
Ja,
det är ingen som skulle gå på stan.
Hon har försökt,
hon
har
försökt
snygg.
Snygg.
Nej.
Utan du ser ut som en clown deluxe.
Nej, men jag tycker att det är
ett kreativt uttryck. Precis som om du nu vill vara en könsstereotyp snubbe och springer runt och pojke springer runt och skjuter med pistol. Det enda jag säger är så här, det som är problemet är ju när du säger nej till att pojkar får sminka dig och tjejer får skjuta med pickadollen.
Mm, mm.
Där blir det ett knas. Mm. Det ska man väl öppna upp och säga så här.
Men jag tror alla de här förbuden eller normerna eller tidsregleringarna, liksom, det skapar bara ännu en lex Kicke. Att det är så här, jaha, om jag gör så då är jag en dålig kvinna. Aha, för det är ingenting som man tänker på när man är i den där åldern. Man gör bara det som faller in. Jag är ett kreativt monster. Nu vill jag sminka lite, eller nu vill jag gå ut och springa, eller nu vill jag baka, eller nu vill jag skjuta. Alltså, så här, det finns ingen liksom planering i den så här någon kvinnlig sekvens de ska gå in i.
Nej.
Så att då tänker jag att vi gör dem en otjänst om vi håller på och så här, ska kritisera dem.
Ja, spännande är de i alla fall. Lasse Stefans.
Men de är ju, alltså, han har en fantastisk röst.
Ja, men jag motsätter mig inte hans röst eller begåvning på något sätt.
Nej.
Jag motsätter mig att, så här, att han kan bäras upp under tiden andra kan sänkas för sin livsstil. Kiki är också en fantastisk röst. Happy New Year. Det här är alltså vårt näst sista poddavsnitt. Nästa avsnitt är ju det absolut sista under Acasts regi, kanske.
Precis.
Man ska säga. Och då kommer liksom en liten nyårskrönika, kan vi göra lite tillbaka titt på år 2000 Arderton. Lika många som har akademins medlemmar.
Och det var i... händelserikt poddår.
Verkligen, oj. Ja, och sen ska vi också vara lite nostalgiska och prata liksom lite tillbaka i tiden och sådär. Men det kommer nästa avsnitt, alltså, så om en vecka ungefär. Håll utkik på sociala medier.
Har du tänkt något mer på förra poddens länge leve den kvinnliga humorn, den kvinnliga humorn är död teori? Jag läste ju den där intervjun. Och det med Lena Dunham i The Cut. Och det som slog mig var så här att de redan, att den här journalisten redan från rad ett ville sänka henne. Det var så jävla uppenbart, det var som att hon gick in i krig. Hon tog en näsa.
Det måste ha hänt någonting. Alltså, det hade de någon form av relation som gick ut. Alltså, så här, någonting har hänt.
Det är någonting, för det är också så här, att hon så liksom... Man kan ju berätta om att människor gjort knasiga grejer med värme som man känner som jag förstår. Det var en utsatt situation i hennes liv. Men när hon berättar om Lena Dunham har skickat massa sms och bilder från sjukhuset och ser det med att liksom hon har kommit hem och mått piss för att hon opererade bort sina äggstockar, då är det bara med liksom galenhatten på att så här, ja, men jag fick vänja mig med den där galna jävla bruden som liksom förföljde mig i stort sett. Fast liksom liksom kranka ljuset av att man blir galen när man faktiskt gör såna där grejer, att man kanske är 27 år och ska operera bort sina äggstockar, då är det klart att man inte är vid sina sinnesfulla bruk. Ja, och ändå kunde man inte...
Du går in i ett, alltså ett klimakterie.
Ja.
Alldeles för tidig ålder.
Men ja, jag fattar inte. Och det kändes så här väldigt ovanligt att man ska intervjua någon som man beundrar och sen så vill man direkt sänka den. Det var ett ovanligt grepp bara. Vare sig vad det gäller en kvinna eller en man. Det var som så här, nu jävlar.
Ja, men den var stark, den intervjun. Alltså, ur ett provocerande. Alltså att man så här... Det är lite som när man tittar på en film och man känner så här att varför gillar jag inte den här huvudpersonen för? Varför ska jag ömma för den här människan? Och det är lite så jag kände mig så här, journalisten. Varför gör hon så här? Alltså hon sätter sig själv i någon så här otroligt hög position. Jämfört med så här, Lena Dunham, som hon verkligen så här, alltså lustmördar.
Ja, men gud.
Det är helt vidrigt.
Men det var lite samma sak som
Kevin Spacey.
Ja, men han har ju lagt ut en video. I know what you want. Oh sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me, even though you knew you shouldn't. So we're not done, no matter what anyone says. And besides, I know what you want. You want me back. Of course, some believed I've been waiting with bated breath to hear me confess it all. They're just dying to have me declare that everything said is true and that I got what I deserved. Wouldn't that be easy if it was all so simple? Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Did you? No, not you. You're smarter than that. Anyway, all this presumption made for such an unsatisfying ending. And to think it could have been such a memorable send-off. I mean, if you and I have learned nothing else these past years, it's that in life and art, nothing should be off the table. We weren't afraid, not of what we said and not of what we did, and we're still not afraid. Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do,
I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Oh, of course, they're going to say I'm being disrespectful, not playing by the rules, like I ever played by anyone's rules before. I never did, and you loved it.
Okej, det här var alltså Frank Underwood / Kevin Spacey som pratar om metaforer, varför han blev sparkad från serien House of Cards, baserat på att han gör det i karaktär som Frank Underwood, fast ja, allting handlar om
han
vad Kevin Spacey blev anklagad för.
Mm,
och det här är väldigt spännande. Vi lever ju i en tid där mycket ska upp på bordet. Och många har ju skrikit högt.
Ja, men
vi tittade ju på en dokumentär här som du skickade klipp på från YouTube rörande Louis C.K. som jag tycker vi ska nämna lite.
Mm.
Där Louis C.K., man pratar om en tidslinje eller en axel eller vad jag ska säga. Där Louis C.K. är längst till vänster. Det är han som har sagt att jag har gjort fel, jag ber om ursäkt, förlåt och lägger sig platt.
Och också tar in på en klinik för sexmissbrukare, ja, samma dag.
Ja. Och att han får samma spöstraff som liksom Harvey Weinstein och Bill Cosby, som så här, är i total förnekelse fortfarande över att någonting sånt här har hänt.
Nej, de har inte gjort någonting.
Nej, de har inte gjort någonting. Nej. Och alla vet att det har skett. Och, men ändå så blir på något sätt Louis C.K. mer liksom, vad ska jag säga, kastrerad än de andra. Och det var ju det här som var intressant i den dokumentären. Och här är då lite så här att nu, jag tror att så här, Kevin Spacey baserat på det, för den har fått ganska bra snurr den här på YouTube, baserat på det kanske känner också, för han var nämndes i den dokumentären, kanske också känner att det kanske är dags för lite upprättelse. För han var också i det här potentiella vänsterdelen utav axeln.
Han har ju heller inte...
Men han har inte sagt någonting.
Nej, nej. Och han har ju nog också blivit bortklippt i en film. Men i den senaste filmen så, som har premiär nu i dagarna, så är han ju kvar.
Mm.
Men hans filmbolag har inte gjort någon reklam. De har inte gjort några trailers. De bara tänker så här, kanske någon vågad sat och går och kollar på det så vi kan få in lite pengar.
Ja, jag har sett klart hela säsongen av senaste House of Cards. Så jag kan ju lätt säga, och det har ingenting med vad som har skett i verkligheten att göra, men jag kan ju säga att serien har ju tappat enormt.
Mm.
Det är svårt att skapa den här dramaturgin som man vill ha baserat på Claire. Dels har man ju tvingats göra henne betydligt mycket mer galen och kallare än vad hon egentligen är i ursprungskaraktär, för hon var ju ändå någon form av godhet till Frank, vilket behövdes. Och sen så var ju styrkan i den serien också de två som presidentpar, eller som par, drivna av makt och galenskap liksom. Men på något sätt så kompenserar de ut varandra. Men nu när hon har fått liksom ikläda sig rollen som Frank Underwood, då blir det lite konstigt.
Ja, jag fattar.
Ja, mycket kryptiskt, Kevin Spacey, men är han, förtjänar han en upprättelse?
Det vet man ju inte, för innan han ska, det är väl rättegång här om någon månad.
Mm.
Då får man ju se, men jag tänker att
alltså hans advokater kan ju inte ha älskat det här.
Nej, det tror jag inte heller. Det där verkar bara vara något eget han kom på en dag när han kände sig lite beklämd. Men det är det som det fallet som män i, liksom, i vår generation, eller ingen generation innan, har behövt liksom, alltså det höga fallet. Att så här, män har gjort bort sig och sen så har det förlikat. Så det har, liksom, kvinnor har fått betalt lite för att vara tysta. Det har varit en liten skampåle och någon har bett om ursäkt. Och sen har det varit sopat under mattan och sen har man gått vidare. Till exempel om man ska faktiskt ha Bill Clinton. Mm. Hade det varit idag att han hade sopat upp med en cigarr i någon praktikants muffa, så hade han ju åkt med ögonen böj och sen så hade han raderats ur varenda historiebok.
Ja.
Han kom ju ändå undan med det.
Ja, men de slaktade ju henne. Det var ju hon som slängdes till vargarna.
Jag vet.
Alltså, du kunde inte göra den grejen som Monica Lewinsky gjorde i den tiden.
Nej.
Hade det här hänt idag så hade ju hon gått ut därifrån som hjältinna.
Men det är helt sjukt. Hon var ju den som fick bära hundhuvudet.
Sen är vi tillbaka till någon form av så här maktstrukturell balans. Alltså jag är extremt också så här, som ni vet, som ni har följt liksom mig och podden och oss väldigt länge, liksom, att jag tycker att den här tiden är väldigt svår. Jag hittar liksom ingen rätsida på det, och jag har liksom någon form av så här teori runt det här, att det som har skett med liksom MeToo, som har fört med sig väldigt, väldigt mycket gott, det är också att klimatet har hårdnat så fruktansvärt. Jag kommer ihåg precis som när Fitzsimmons-grejen kom på tidiga 90-talet. Liksom. att det började som en väldigt bra grej men slutade med att man dödade dess galjonsfigurer, lite som den här journalisten dödar Lena Dunham. Alltså det blir ett väldigt, väldigt rått klimat. Till sist så vet man inte liksom längre vad syftet är, när man har förlorat liksom perspektiven. Och liksom, jag tror att det är just för att efter en revolution så finns det liksom ingen plan eller guide. Man kan ju verkligen koppla det till diktaturers fall i uländer, när människor då ska bli demokrater över en natt. Att det så tar väldigt, väldigt många år och väldigt mycket lidande innan, innan det liksom ett nytt samhälle upprättas, om det nu ens går. Och det blir ganska korrupt på vägen. Och jag tror så här, idag är liksom elever kan gå så här och hota lärare, slutar med att de inte går tillbaka till skolan för att så här, någon elev kliver in i lärarrummet med något jävla vapen riktat mot någon, ja, mot någon, eller alltså konkreta hot sker och så vidare. Alltså hela förflyttningen om maktbalansen har ju också förskjutits från att det finns en person som är en toppdog, som det ser ut i alla djurstammar inklusive människoarten, att det är en silverback, sen är det en blackback och så vidare och så vidare. Nu var det ju extremt manligt stereotyp, men ni förstår vad jag menar, att det finns en eldest som har ordet, och vi har slutat lyssna på de äldre, och därför har vi också liksom tappat maner och respekt är så att du ska respektera mig därför att. Men vad är respekt? Vi har ju tappat liksom innebörden av begreppet respekt.
Ja, det är sant.
Så jag tror så här, vi måste liksom, för att hitta någon form av guide ut ur det här myllret som det är, så måste vi liksom hitta någon form av guide, typ nya budord, som är liksom fritt från religion, klass och kön, som ska vara någon form av så här mänsklig guide. Så här ska du leva i ett demokrati 2019. Lite som fungerar som 10 budord.
Mm.
Så att jag tänkte att vi skulle försöka dra det baserat på de gamla budorden. Nu med dock dessa kristna, så alla ni icke-kristna, håll för öronen. Okej, så här är ju budorden i vanliga fall. Så jag tänker att vi resonerar oss fram till vad det ska stå här på punkt eller budord nummer 1. Du ska icke andra gudar hava vid sidan av mig.
Men om du säger så här, om religionen då var demokratin, eftersom den var allsmäktig, då är det ju ändå demokratin som är Gud nu, vad gäller den där.
Du ska inga andra statsskick hysa jämte demokratin.
Ja, lite ish. Så.
Ja, okej, vi måste utgå från vår egen arbetsmodell. Vi är i Sverige, hej och hå. Det har ingenting med religion att göra, utan demokrati är ett statsskick.
Mm. Och det är också det statsskicket som vi har liksom... som har visat sig passa bäst.
Mm.
Ja, som är mest demokratisk.
Ja, men i alla fall i väst.
Ja, precis.
Ja. Du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren kommer att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Du ska inte, vad heter det, spela på demokratins villkor, eller? Du ska inte utmana demokratins villkor.
Ja, fast här tycker jag det blir lite mer allmängiltigt, att så här, du ska inte liksom bestämma själv vad som, liksom, vad som är moraliskt eller vad som är rätt att göra. Alltså så här, gå inte utanför de bestämda demokratiska lagarna ungefär.
Precis, alltså så här, ja, man ska inte missbruka demokratin och tolka den på eget, för sin egen fördel. Nej. Kan man säga så?
Mm.
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Det betyder, och enligt Bibeln då, eller enligt Svenska kyrkan, så säger man ska tolka det här som att ge dig själv regelbunden tid till vila och uppbyggelse. Men det var väl ganska bra. Den kan man väl behålla.
Ja,
man säger så här, men tänk på att så här, återhämtning på helgen är viktigt.
Ja, eller tänk på att återhämtning överhuvudtaget. Ja, men den där tycker jag kan vara kvar i det här stressiga samhället. Att så här, någon gång måste man få återhämta sig. Den kan få vara kvar.
Ja. Visa aktning för din far och din mor. Ja, det är väl vettigt.
Den är ju inte lika inpräntad i kidsen idag. Men
den kanske borde bli det. Att man så här ändå ska ha respekt för de äldre. Och visa, alltså de har ändå gett en hus och hem och kärlek. Och liksom någon form av
lite omvänd,
startpaket.
Lite omvänd ordning. Liksom. Att det är så här, föräldrarna visar barnen mer respekt än vad barnen visar föräldrarna.
Så det tycker jag vi vill ha tillbaka. Du ska icke dräpa. Ja, det låter väl ganska rimligt.
Eller slå, eller droga.
Du ska icke begå äktenskapsbrott. Mm. Mm. Var trogen mot din partner. Ja, den är ju viktig. Mm. Var trogen mot den du lever med.
Mm. Ja, den, men den var ju... Alltså, den betydde ju allt när...
Vi växte upp.
Ja.
Alltså, ja, vi är ju ändå så pass gamla.
Ja,
gud, där, gamla vi är.
Ja, jo, men det var, ja, men där var ju så här... Men på 70-80-talet så skilde man sig ju knappt. Det var en i varje klass.
Nej, men här får man ju säga att så här, okej, äktenskap är kanske inte lika heligt som det har varit. Men väljer man att leva tillsammans med någon, och då ska man ju visa den respekt genom att vara trogen mot den.
Ja, men visa den du lever med respekt kanske man bara har kvar.
Du ska inte stjäla.
Ja,
det låter väl rimligt. Mm. Och du kanske ska vara källkritisk.
Ja, vadå?
Nej, men det kanske borde vara med här. Alltså, borde ingå,
ja,
så här,
gud,
du ska vara källkritisk, du ska inte stjäla.
Du ska, icke tro på allt andra säger.
Exakt.
Mm. Den har ju blivit så otroligt viktig.
Verkligen. Du ska icke vittna falskt mot din nästa.
Men det är hela internet går ut på. Ja. Att man så här, hittar på lite vad man tycker är rätt.
Visa
och fel.
Visa dig pålitlig tanke, ord och handling. Ja, alltså, men du får ju inte liksom bli... Du får ju inte säga så här, Pelle sa det. Så då tror jag på honom, för Pelle är en rek och kille. Det räcker inte.
Nej, men det är väl också källkritik tycker jag.
Ja, men då kanske den första är så här, du ska icke stjäla då.
Ja,
ja, men du ska icke begå brott kan man väl säga.
Nej,
för det är ju
massa är
olika typer av brott. Som nummer 7. Och du ska icke visa falsk mot din nästa. Mm. Då måste du ju tänka på att så här, du ska vara källkritisk.
Ja, du ska vara källkritisk, men du ska också så här, inte medvetet vilja liksom skada någon, vilket man faktiskt kan göra på internet hur enkelt som helst.
Mm. Ja, du ska icke bete dig som skit.
Ja.
Du ska bete dig...
Alltså... Du ska visa respekt och bete dig demokratiskt i alla kanaler. Alltså, ja. Du ska vara en god människa i alla kanaler. Typ.
Var en god medborgare.
Mm.
Du ska icke ha begär till din nästes hus. Tolkas dela dina medmänniskors glädje över att fått en bra bostad. Ja, man ska inte vara avundsjuk.
Nej, man ska inte man ska inte vara avundsjuk eller vilja ha den andres kvinna för att hon är mer så. Eller, alltså, man ska inte vilja åtrå det som någon annan har.
Men man ska vara nöjd och tacksam. Ja, visa åtglad. Tacksamhet.
Ja, det är sant.
Visa
det...
tacksamhet för vad du själv har åstadkommit och vad som är unikt med dig.
Ja.
Börja varje dag med att vara tacksam.
Ja, men tycker du att folk är bra på det?
Nej, det är en katastrof för det. Och jag tror också liksom den här bristen på tacksamhet också skapar friktion i relation och jobb och bostadsmarknaden ser ut som det gör. Och hej och
hå. Man blir lätt avvist. Det är Instagram som faktiskt har skapat mycket av att du vill ha din nästes hus.
Jakten.
Gud, den känns ju skitaktuell den där.
Verkligen. Du ska icke ha begär till din nästes hustru, hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din näste. Tolkas. Tillåt dig vara glad att ha gått din medmänniska väl i livet. Det betyder att man ska vara glad för andras skull.
Ja, det betyder bara det. Men det är också väldigt mycket på tapeten i och med den falska Instagram-världen.
Mm.
Jag tror att, inklusive jag själv, att man blir mycket, mycket mer påverkad av hur alla har runt omkring som man umgås med.
Gud, ja.
Ja.
Så är det ju.
Det är lite som med mitt kök som jag skäms så mycket med. Jag vill inte ha middagar för att jag tycker att mitt kök är så fult.
Men man vill ju vara med dig, Ann. Jag skiter väl i ditt kök.
Jag vet, men det har bara blivit en fix idé.
Ja, men så där är det ju också. För vi använder ju idag väldigt många yttre attribut för att bekräfta oss själva. Har vi det fint hemma betyder det lika med att vi är en fin person.
Mm.
Och det är ju ganska fel.
Jag det är tror otroligt kanske fel och det blir också väldigt orättvist mot de som inte har möjligheten eller chansen att så här, då ha ett hem som ser ut som de gör på liksom Pinterest. Vad då är de då sämre människor?
Jag har ju haft en sån här idé som jag vill ha gjort i 1000 år och känner fortfarande att jag kanske måste göra någon gång. Jag vill göra en sån här coffee table book utav ett och enda hus. Där man fotar allas lägenheter ur ett inredningsreportage, men inte homestylat utan som det faktiskt ser ut i hemmen, och sen så minireportage om varje familj som bor där. Vad de jobbar med, vad de gör, vad de uppskattar, vad de tycker är kul. Och där, för jag vet liksom i mitt hus som jag sitter med i styrelsen i, där är det så otroligt olika personligheter och relationer till lägenheten. En kvinna som bor där har bara som en övernattningslägenhet från en herrgård på landet. Och den är lika stor som våran. Och en annan kvinna som har 3 barn, hon bor liksom på halva min yta och jobbar som psykolog och liksom har inte alls intresse av inredning på samma sätt som mig. Men är otroligt lycklig. Så att det finns så många utseenden och orsaker till varför man bor där man bor. Så att jag skulle så gärna vilja göra en sån bok fortfarande.
Det är roligt.
Eller hur?
Okej, då ska vi väl gå och dricka lite kyrkkaffe och tänka lite på vad vår sista podd ska innehålla.
Ja, ah, vad sjukt det känns.
Ja, jävligt sjukt. Sorgligt.
Ja, lite va?
Ja. Vi trodde att vi skulle känna oss lite mer lättade inför.
Men det är ju verkligen som en riktig separation. Precis som man tagit beslut och känner man sig så lättad och glad. Mm. Och sen så kommer den här liksom ångesten krypande liksom längs väggarna.
Jag tänker så här, i 4 år. Är det 4 år?
Ja, snart 4 år.
Ja, så har man liksom varje måndag haft ett riktmärke.
Mm.
Och liksom måndag är inte min favoritdag. Men det har alltid varit så här. Då kommer man upp, då är veckan igång. Det har varit liksom det är så här, psykologiskt viktigt tror jag för mig att säga, ja, men då är det, även fast man är frilans så är det så här, okej, men då är podden i alla fall som man fått mixtra hit och dit, men det har alltid varit så, man vet att på måndagar det har liksom nästan varit ens livs liksom riktmärke de här 4 åren.
Mm.
Så undrar vad man ska liksom hitta på där istället. Vi får hoppas att det blir någonting roligt som vi tillsammans kan göra.
Ja, men det kommer vi garanterat göra, och vi ska ju verkligen säga, understryka att det här kanske inte är det absoluta slutet för Lille Lördag heller. Nej. Men det kommer absolut ta en paus att ta. Mm. Och känner ni ett urge att säga, vi måste ha tillbaka er, då får ni skrika högt.
Mm.
Kommer vi tillbaka?
Ja.
Ja. Ja.
Jättekul alltså.
Men,
halleluja!
Halleluja. Sing, ja, men, halleluja! Har du något nyårslöfte då?
Ja, men alltså, det är nog att liksom, en kompis till mig, han fick reda på att han hade en liksom, inte någon svår sjukdom, men att det var liksom, det var lite jidder i kroppen så där. Så att han skrev nu i sin Facebookflöde igår att han var så här, men nu har jag liksom senaste halvåret så här, gått 10 000 steg per dag och du på tränat varje morgon liksom, alltså han har köpt en lite mer asketisk livsföring.
Mm.
Jag skulle vilja testa det ett halvår, att så här, leva liksom ganska marginellt bara, alltså, utan några stora liksom åthävelser, utan bara så här familj, träna, jobba och se vad som skulle hända istället för att man säger planera några stora grejer eller hiten och dit. Jag vet inte om det här kommer gå, men kanske leva lite mer asketiskt.
Men jag har ju nästan gjort ett omedvetet experiment med mig själv under hösten 2018. Jag har ju haft så mycket stora kostnader som ska ut i form av skatt och så vidare. Så att jag har ju tvingats liksom katta alla excesser. I form av resor och kläder och det är så här saker som jag verkligen, verkligen värdesätter. Och det har ju slutat med att jag faktiskt bara köpt en tröja på hela hösten.
Nej.
Eller topp till en fest. Och det har varit så jävla nyttigt för mig. Och någonstans i efterhand så har jag inte saknat speciellt mycket.
Gud, jag bara... Nej, jag har väl inte haft mer pengar än jag, men jag tycker, alltså, jag tycker det är så svårt. Så går man förbi någon superrea, man bara,
nej,
måste ha den där lilla väskan. Måste,
jag har inte utsatt mig. Det är det handlat om. Jag är inte utsatt
du har
mig.
Inte utsatt dig.
Jag har åkt ner en gång med syfte av att köpa en grej till en kompisfest. Och that's it.
That's där har du hemligheten. För människor som du och jag, vi klarar ju inte av att se grannlåten. Så det handlar om att inte utsätta sig för mummummat.
Och framförallt, vet du vad som har hänt mer?
Nej.
Jag hittar massa grejer i min garderob som jag typ aldrig använt. Och som är råschyssta grejer.
Mm.
Så jag har verkligen så här gått in i min garderob och göttat mig. Jag tyckte det är så kul. Jo, jag fick köpa ett par jeans också. Men det är okej.
Ja.
Ett par jeans är en topp. På en hel höst. 4 månader eller 5 månader.
Så imponerad.
Så jag tänkte liksom att det här kanske inte ska behöva sluta bara för att så här, den ekonomiska striden håller på att ta slut. Mm. Utan så här, varför inte fortsätta?
Mm.
Jag tycker det också börjar bli lite äckligt att leva i någon form av shoppomani som vi gör. Alltså vårt liv på 80-talet och 90-talet såg inte alls ut så här. Vi har bara liksom blivit så... Vad ska jag säga? Köpindoktrinerade. Alltså man kan ju nästan se det som en miljöaspekt i det också.
Ja, gud ja. Ja, jag ska också anta det. Min mer asketiska vardag.
Ja. Ja,
men det är som du säger, så jag klarar inte av... Nu har jag ett kontor bredvid en stor butik som liksom... nu har haft stora utförsäljningar nere i källaren.
Då utsätter du.
Ja, så kommer någon förbi. Ska vi inte gå ner i källaren? Då är man ju där i timmar. Kanske behöver den där lilla väskan ändå. Kanske behöver den där halsduken. Så grejer som jag inte ens skulle tänka på att jag ser. Kanske behöver den där glitterstrasstoppen. Jag behöver verkligen den. Gott nytt år allihopa i alla fall. Så hörs vi om en vecka. Puss och kram.
Puss och kram.